Det är onsdagen den 10 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Idag ska vi prata europeisk federalism. Det är så att Sverige har varit medlem i EU i över 30 år och stödet för medlemskapet är numera stort och stabilt. Men frågan är om det inte är dags för EU att förändras. För vad behöver egentligen Europa göra för att vi ska kunna konkurrera med Kina och USA såväl ekonomiskt som politiskt? I en ny rapport från Timbro föreslås att EU ska gå igenom ganska stora förändringar och få nya konstitutionella ramar som bör ha grund i federalismens idéer, som det står i rapporten. Vad betyder då det här? Vad är federalism för någonting och varför är just det rätt väg för Europa? Och vad skulle det innebära i praktiken för vår demokrati? Det är ämnet för idag och med mig så har jag Carl Vincent Reimers som är programansvarig för Europa på Timbro och författare till just den här rapporten. Varmt välkommen hit, Carl Vincent.
Tack så mycket.
Ja, vi måste börja med att du får förklara lite ord här. Du vill ju att EU ska utvecklas i federal riktning. Vad är federalism för någonting egentligen?
Ja, men det är nog jättebra att börja där, för jag skulle säga att det finns få begrepp som har blivit så missförstådda i den svenska debatten som just federalism. Och liksom, men om man går tillbaka till rötterna, vad är federalism egentligen? Så kan man säga att det är en organisationsform för att hantera politisk makt på olika nivåer. Och det finns egentligen två liksom grundläggande principer då som utmärker federalismen, och det är för det första delad suveränitet, alltså att den makten, suveräniteten som finns i staten ska vara delad på olika nivåer beroende på vad det är man beslutar om. Och den andra viktiga principen är att varje nivå som hanterar den här makten ska ha självstyre att hantera den. Så att en nivå, så att säga den federala makten, kan inte lägga sig i vad den delstatliga makten gör och vice versa. Och det här kan man ju då jämföra med enhetsstaten, som ju är en annan typ av organisationsform och den metod som vi har använt i många europeiska länder och i Sverige. Och regeringsformens första mening lyder ju: all offentlig makt utgår från folket. Och det är ju det svenska folket vi syftar på där. Inte det småländska eller det värmländska. Och det där syftar ju då på att i Sverige är makten och suveräniteten i motsats till federationen koncentrerad till den statliga nivån. Och den är odelbar. Och det här är ju ett arv egentligen från den gamla kungamakten. Tidigare så stod det ju att all makt i Sverige utgår från kungen. Så att federalismen utmanar den här liksom traditionella, kanske svenska bilden av hur makt funkar i en stat.
Okej. Men i praktiken då, nu nämner du som federala stater brukar se ut, i svensk fall skulle det kanske bli då länen eller landskapen. Måste makten fördelas på olika geografiska enheter eller kan man tänka sig andra federala lösningar?
Det är möjligt att man kan det, men traditionellt vad man menar med federalism är ju att det är territoriella enheter. Ja, att det är så att säga en grupp av delstater inom ett och samma territorium som gemensamt går samman för att skapa en federal nivå. Det är liksom den.
Och våra kommuner och numera regioner och sånt, det är inte federalism. Varför inte det?
Nej, för att om man går tillbaka och tittar på regeringsformen och ser hur ser den här maktfördelningen ut, så ser man ju att i Sverige är ju det kommunala självstyret så att säga delegerat från staten, alltså både historiskt och konstitutionellt. Det finns ju visserligen skrivningar om det kommunala självstyret nu i regeringsformen. Men det är fortfarande väldigt oklart exakt vilket självstyre kommunen har. Och dessutom har ju staten i Sverige vid flera tillfällen faktiskt utmanat kommunala självstyret. Jag vet att 1990 så gick man in under krisåren och begränsade till exempel det kommunala skatteuttaget. Det är ju någonting som i en federation hade varit otänkbart, till exempel att USAs president hade gått in och sagt åt en delstat att nu får inte ni ta ut skatt längre. Mm. Det är liksom omöjligt. Och det har just med den här principen om självstyre för varje nivå och delad suveränitet att göra.
Och då antar jag att det måste finnas väldigt, 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 väldigt tydliga regler för de olika enheternas maktutövning.
Ja, men precis. Och det där exakt hur den där makten ska fördelas, det är ju en diskussion inom varje federation. Och det handlar ju om ytterst vilken makt man vill ska ligga på vilken nivå, så att säga. Och där finns det ju lite olika modeller man kan välja. Om man tittar på USA så finns det ju där ett väldigt stort utrymme för liksom den federala makten att ta åt sig mer makt. Och det här har man ju också gjort historiskt, att vi kan se att den federala maktutövningen har ökat från att ha varit väldigt begränsad till att idag vara ganska stor. Men självstyret för delstaterna är ändå en viktig princip att ha med sig. Mm. Och jag tycker det här är viktigt att ha med in i debatten om EU-federalism, för att federalism betyder alltså inte nödvändigtvis mer generell makt till Bryssel. Det är inte det handlar om, att vi ska koncentrera allt till Bryssel, utan det handlar just om det här att få en tydligare maktdelning.
Mm. Då har vi lite koll på det. Vi kommer säkert prata mer om vad federalism är för någonting. Men USA är ju den federation som de flesta av oss känner igen. Ska vi under samtalets gång, ska lyssnarna ha USA i bakgrunden när de hör ordet federalism, eller finns det andra federationer du tänker är så här, i USA den typiska federationen, så att säga?
Alltså USA till stor grad skulle jag säga att USA är en väldigt typisk federation, och det har att göra med att USA också är en ganska gammal konstruktion i den här historien kring federalism, som ändå är ganska ny. Och de amerikanska grundlagsfäderna var ju väldigt inspirerade av både liberala och federala idéer. Och den här konstruktionen som är USAs konstitution har ju visat sig vara väldigt hållfast under flera hundra år. Den har inte ändrats någonting. Den har visserligen ändrats med ändringar i konstitutionen, men så att säga systemet har ju hållit. Men jag tycker faktiskt att två andra federationer är mer intressanta när man pratar om Europa. Och det, dels är det Schweiz och dels är det Kanada. Och jag tycker de är intressanta just för att EU är ju en mångetnisk, en mångspråkig union. Vi har många olika folk som ser väldigt annorlunda ut och många språk. Och det är viktigt att förstå att federalism, om man skulle införa federalism på europeisk nivå, skulle inte det nödvändigtvis innebära att vi suddar ut de här kulturella särdragen. Och det är det som kan bli problematiskt när vi jämför med USA. För att i USA har ju så att säga federationen utvecklats parallellt med en väldigt stark majoritetskultur som har varit liksom engelskspråkig och protestantisk och så vidare. Men om vi tittar på Kanada och Schweiz så ser vi ju en annorlunda bild. Där ser vi att där har man valt federalismen tvärtom för att öka, så att säga, utrymmet för de etniska och språkliga minoriteter som finns i Kanadas fall för att öka självstyret för den franskspråkiga minoriteten. Och i Schweiz så har man ju som bekant då tre stora språkgrupper. En tyskspråkig, en franskspråkig och en italienskspråkig.
Belgien borde väl finnas med även här också, eller?
Belgien är ju också ett sånt exempel. Och där införde man ju federalism egentligen av samma skäl på 60-talet, just för att man ville öka självstyret där för den flamländska majoriteten.
Men nog om federalismen i allmänhet. Nu ska vi prata om varför federalismen är det bästa sen skivat bröd för Europas del. Du får ju utveckla förstås mycket mer, men om du börjar kortfattat, varför tycker du att Europeiska unionen bör utvecklas i federal riktning?
Ja, men i stora drag skulle jag säga att det grundläggande problemet här är att unionen är halvfärdig. Och jag menar med det att vi har inte slutgiltigt bestämt vilken makt som ska befinna sig på vilken nivå. Om man ska definiera vad EU är idag så är det ju absolut inte en federation, utan det är vad jag skulle kalla för en upp- och nervänd konfederation. Man kan ju tycka att det är ett lite komplicerat begrepp, men det jag menar med det är att EU är idag både ett mellanstatligt samarbete mellan suveräna nationalstater och ett överstatligt samarbete där man har delegerat viss makt till en överstatlig nivå. För att ta ett exempel, så EU-kommissionen har idag lagstiftningsmakt på ett del antal områden, och det är ju exempel på den överstatliga auktoriteten. Och där kan man lägga fram lagförslag som sen granskas av EU-domstolen. Och ett exempel på det är ju den inre marknaden där vi har viss reglering. Men sen har vi andra områden där vi inte har överstatlighet, utan där vi samarbetar så att säga med det som kallas den mellanstatliga metoden. Och det handlar ju då om att det är diplomatiska överenskommelser mellan medlemsländerna. Och det är den metod man använder i mycket av utrikes- och försvarspolitiken. Mm. Och problemet här, menar jag, det är att EU har aldrig tydligt definierat vad går gränsen för så att säga den överstatliga maktutövningen, utan den här har stegvis utvecklats under årens lopp. Men problemet här är att vi har väldigt många kompetenser som fortsatt är så kallade delade kompetenser. Alltså, det vill säga politikområden där både EU och medlemsstaterna gör anspråk på att styra. Mm. Och ett tydligaste exemplet här är, tycker jag, den inre marknaden. Där så att säga EU reglerar en del och medlemsländerna en annan del. Och det här menar jag har resulterat i att vi har en idag överreglerad inre marknad, och att mycket av de här idéerna om att skapa en gemensam inre marknad med gemensamma spelregler har inte lyckats. Och det är ett väldigt underbetyg för EU.
För att skjuta in en fråga här. För ungefär 20 år sedan så pågick det ett arbete med en europeisk konstitution. Det försöket följer då, eftersom det var väl dels Nederländerna och dels Frankrike, eller finns något annat land, så röstade befolkningen nej, och sen så det kom inte riktigt igång. Hade det varit ett steg mot en bättre lösning i federal riktning, tror du? Eller hur mycket federalism fanns det den gången? Nej.
Alltså, jag skulle väl säga att det fanns vissa steg i den riktningen, inte minst med att man ville skapa ett ämbete för en europeisk utrikesminister och mer harmonisering på det området. Men överlag skulle jag säga att det var fortfarande en konstitution som var kvar i dagens fördragssystem ganska mycket. Mm. Så att skulle man ta ett steg mot en ren federation hade varit inneburit en större förändring.
Men nu beskrev du som att du vill att EU ska utvecklas i federal riktning för att vi befinner oss på en ganska dålig plats idag. Idag har vi fastnat till hälften, så vidare. Alltså, är det det som är ditt huvudsakliga argument? Att det inte är bra som det är idag, så att säga?
Ja, men delvis. Naturligtvis handlar det om att saker kan bli bättre också under i en federal regering eller en federal konstitution. Bara för att liksom förtydliga där vad jag menar också, att om vi tittar på till exempel den inre marknaden, om man tar ett sånt sak som GDPR, där hade EU-kommissionen en idé om att man skulle lägga fram ett enhetligt system som skulle vara enhetligt för alla Europas länder. Det som sedan har hänt när den här kommer in i den här politiska processen, där vi både har mellanstatlighet och överstatlighet, vi har både en EU-nivå och de enskilda medlemsländerna, det är att det här regelverket bryts sönder. Och när det sen ska införas av nationella myndigheter så bryts det sönder ännu mer. Och det som kommer ut på andra sidan är inte någonting som liknar ett europeiskt regelverk, utan det är 27 olika nationella regelverk. Det är ett slags lapptäcke. Och det är det här som kallas, eller som kallas av en del, för falsk harmonisering. Och det här menar jag är liksom ett grundproblem som en federation kan lösa genom att tydligt delegera makten över marknaden till den överstatliga nivån. Mm. Jag skulle också vilja lyfta tre andra skäl som framförallt motiverar mig att liksom lyfta federation som en lösning framåt. Det handlar dels om utrikespolitiken, att vi ser att vi är för splittrade idag utrikespolitiskt. Vi kan inte komma överens och vi saknar den enighet som vi kräver. Kom ihåg Henry Kissingers fråga där, vem ringer man om man ringer Europa? Det finns fortfarande inget riktigt bra svar på det. För det tredje så skulle jag säga att det handlar också om demokratisk legitimitet. Alltså, om vi tittar på den maktförskjutning som har skett till Bryssel stegvis de senaste åren, så har det gjorts inom hög grad ramen för mellanstatliga överenskommelser. Det här har gjorts i mötesrum i Bryssel, i Frankfurt, mellan stats- och regeringschefer. Och det har inte funnits något demokratiskt ansvarsutkrävande kring det här på europeisk nivå. Nu har man stärkt det visserligen lite grann med Europaparlamentet, men fortfarande idag så finns det egentligen inga mekanismer som begränsar vad som skulle kunna överföras till europeisk nivå, så länge det finns konsensus. Och jag menar att det här är också någonting som borde engagera många av de som är oroliga för ett maktfullkomligt Bryssel eller EU. Att de har också mycket att vinna på en federal lösning där man tydligare definierar vad ska EU-nivån sköta och vilken suveränitet ska finnas kvar på medlemsnivå. För den tydligheten finns inte idag. Så att EU har liksom lyckats med att både bli svagt och maktfullkomligt på samma gång.
Okej, okay. Och det sista?
Och det sista handlar om, ja, men det handlar just om det tredje handlar om det demokratiska ansvarsutkrävandet och hur vi kan stärka det på överstatlig nivå. Det fjärde handlar om också det nationella självstyret, alltså det jag var inne på tidigare, att det kan också bli starkare med en federal konstitution. Jag tror att få människor idag i Sverige vet att EU-kommissionen har mer makt att säga till om vad gäller Sveriges nationella budgetpolitik än vad USAs federala regering har att säga av till exempel Virginias eller Texas budgetpolitik.
Mm. Och det här så om man eftersträvar någon sorts suveränitet för de enskilda medlemsländerna så kan det bli starkare som delstater i en federation jämfört som medlemsländer i det här mellanstatliga, huvudsakligen mellanstatliga.
Precis.
Ja, okej. Okay. Det låter ju övertygande där. Hur kommer det sig att vi har hamnat där vi har hamnat i den här situationen? Det finns förstås massor med skäl till det, men vad är det korta svaret? Varför har inte EU blivit mer överstatligt redan från början?
Mm. Alltså, ett starkt skäl här är att hela poängen bakom EU-samarbetet var att det skulle vara flexibelt. Alltså, om vi går tillbaka till Jean Monnet som ju var EUs grundarfader så hade han idén just om att den här överstatligheten skulle utvecklas organiskt eftersom det var så svårt att nå politiska överenskommelser i början. Så att man började ju med att grunda den här kol- och stålunionen där man samarbetade väldigt begränsat. Men sen tänkte han sig att när det väl finns ett intresse på ett till område, ja, men då kommer det här utvecklas. Och där har ju Jean Monnet i huvudsak fått rätt. Alltså EU har ju utvecklats organiskt på det här sättet. Men problemet i, alltså är det skälet till att vi inte tagit steget fullt ut för att skapa en federation handlar i grund och botten om att medlemsstaterna inte har velat släppa ifrån sig den makten. Alltså, och tittar man på till exempel Lissabonfördraget så ser man att ja, men där stärktes överstatligheten på vissa sätt. Alltså vi stärkte EU-kommissionen och EU-domstolen i en rad befogenheter. Men samma förstärkning skedde också av de så att säga mellanstatliga strukturerna, alltså av medlemsländerna själva. Så jag skulle säga att den makt som man liksom har släppt ifrån sig till EU, om man uttrycker det så, har man också villkorat från medlemsstaterna samtidigt inom en rad andra strukturer. Det handlar till exempel om en struktur som Eurogruppen, som är ett mellanstatligt samarbetsorgan. Det finns inga protokoll från Eurogruppen. Det är rent, så att säga, diplomatiska överenskommelser. Och den här styr om väldigt mycket kring den nationella budgetpolitiken i euroländerna. Och det här är ett exempel på så att säga hur trots att vi då tagit steg mot ökad överstatlighet, hur den här fortsatt villkoras. Och det finns två statsvetare som heter Genschel och Jachtenfuchs, och de har beskrivit det som att ja, men ju mer EU engagerar sig kring federala kärnkompetenser, ju mindre fungerar det som en federation. Och det här kan ju låta väldigt paradoxalt, men det är logiskt om man ser på EUs institutionella utveckling. Att det finns alltid två ben så att säga i EU. Det ena är överstatligheten och det andra är mellanstatligheten.
Mm. En del i din plädering för federalism det är ju då att det skulle kunna göra EU mer konkurrenskraftigt av just de skäl jag nämnde i inledningen. Då, global konkurrens mot Kina och USA framför allt.
Mm.
På vilket sätt då?
Ja, men av flera skäl. Alltså om man tittar på den europeiska ekonomin, om man ser vad är det vi saknar gentemot Kina mot USA, så är det framförallt storskalighet och det är effektivitet på marknaden. Och det här handlar väldigt mycket om det jag pratade om inledningsvis, att vi har väldigt mycket regelverk som borde vara europeiska men som fortfarande är nationella. Jag tycker till exempel en europeisk kapitalmarknad vore ett alldeles utmärkt steg att gå för att vi skulle kunna få en bättre allokering av kapital till de bolag som faktiskt kan göra skillnad. Det här har man i USA redan sedan lång tid tillbaka. Och det handlar ju då också om att en sån marknad kan ju då uppnå större storskalighet och på det sättet producera större bolag som också kan konkurrera globalt.
Mm.
Om vi tittar till exempel på de europeiska konkurrensreglerna så håller ju de tillbaka idag väldigt mycket mot så kallade då European Champions för att man tror att det här vore dåligt för den inom europeiska konkurrensen. Men det man inte tar i beaktning där det är ju vår förmåga att konkurrera globalt. Mm. Och där menar jag att det finns ett starkt skäl här för att se över dem.
Du kommer ju i den här rapporten med en del konkreta förslag på reformer du vill se då för utvecklas i federal för att Europa ska utvecklas i federal riktning. Ja, vad är det som konkret behöver förändras huvudsakligen?
Ja men till att börja med så behöver vi ju en konstitution då som en gång för alla slår fast vilken makt ska vara på överstatlig nivå, vilken ska vi ha kvar på nationell nivå. Alltså det måste bli ett slut på de här delade kompetenserna, alltså de här politikområdena där både EU och medlemsstaterna gör anspråk på det. Det är då vi får den här sammanblandningen som leder till ineffektivitet och maktfullkomlighet. Så att vi behöver tydligt definiera det här. Jag menar att vi behöver fullt ut delegera makten över den inre marknaden till EU. Vi behöver helt avskaffa nationell reglering över marknaden. Det innebär också att vi behöver ha särskilda handelsdomstolar som, alltså det vill säga de nationella rättssystemen kan inte längre hantera när det blir konflikter mellan länderna om hur reglerna ska tolkas. För det här måste tolkas enhetligt om det ska bli ett fungerande regelverk. Sen tycker jag också att vi behöver ta steg för att utveckla en överstatlig demokrati på ett bättre sätt. Alltså vi behöver ha en europeisk president som är chef i den europeiska kommissionen. Det här menar jag skulle stärka den folkliga förankringen för EU-kommissionen som ju ytterst är den så att säga verkställande makten i EU.
Skulle den presidenten vara direktvald av folket eller hur tänker du då?
Det är vad jag tänker mig. Det här var också ett förslag som lades fram år 2000 av Tysklands utrikesminister Joschka Fischer. Så det har figurerat under ganska lång tid i den europeiska debatten. Men ja, precis. Man kan ju tänka sig olika modeller för hur det här valet skulle gå till. Jag tänker mig att det som hade haft mest legitimitet är ett direktval i två omgångar. Mm. Men man kan ju tänka sig olika lösningar här.
Och den presidenten, skulle den då få handplocka sin egen kommission? Eller hur skulle det fungera sen?
Ja, alltså jag tänker mig att det är väldigt viktigt så att säga, med det demokratiska ansvarsutkrävandet här. Och att en kommission, även om den kanske nomineras av staterna som idag, behöver godkännas av Europaparlamentet. Alltså det måste finnas ett starkt demokratiskt mandat i grund och botten. Jag tänker mig att kommissionen också behöver begränsas. Alltså en effektiv regering, som ju kommissionen de facto är, kommer inte kunna vara 28 länder utan, eller 28 ledamöter, utan vi behöver begränsa det till mindre antal ledamöter också.
Men ser du det amerikanska presidentämbetet som en förebild här?
Ja, men delvis tycker jag att det är en förebild. Sen är det ju frågan då, liksom, vad är funktionen för så att säga, en president? Jag tänker att den främsta funktionen är att vara unionens röst utåt i utrikespolitiken. För att återkomma där till Henry Kissingers fråga, så behöver Europa tala med en röst utåt för att vi ska kunna så att säga få gehör för vårt inflytande i geopolitiken. Och då behöver vi en gemensam representant utåt.
Okay. En konstitution, en inre marknad som styrs blir helt federal, en president. Och sen försvar och utrikespolitik, det bör också ligga på federal nivå, tänker du?
Ja, men precis. Jag tänker ju mig att vi behöver ta steget och utveckla en europeisk försvarsmakt och utrikespolitik. Vi har ju redan tagit viss steg åt det hållet. EU har ju idag en så kallad utrikestjänst som ungefär storleksmässigt motsvarar Belgiens diplomatkår, så ett medelstort land. Så vi har ju tagit ett visst steg i den här riktningen. Tittar man också i Lissabonfördraget så finns det ju där redan en skrivning som säger att, ja, men, att EUs försvarspolitik kommer leda till en gemensam försvarsmakt när medlemsländerna bestämmer sig för det. Så att Sverige har ju redan principiellt skrivit under på idén om en EU-armé. Sen handlar det om att också utveckla den. Jag tycker det är viktigt här att säga att jag tycker absolut inte här att EU ska ta över alla militära resurser, utan det är fullt möjligt för till exempel ett federalt EU att ha en försvarsmakt och att medlemsländerna fortsatt har sina egna försvarsmakter.
Som i USA.
Ja, men precis. Och det där är väldigt intressant. Jag tror många får känna till det, att Virginia har ju sina egna försvarsstyrkor också. Och det är lite intressant. Så det är fullt möjligt. Fokus här för liksom EU kommer ju bli då de här storskaliga systemen där vi behöver samarbete. Man kan tänka sig hangarfartyg, missilförsvar, luftförsvar liknande.
Hur ska den här federala staten finansieras?
Ja, jag tänker mig att den bästa metoden för att finansiera den här verksamheten är EU-skatter. Det är väldigt kontroversiellt i den svenska debatten att lyfta EU-skatter. Men jag menar att det finns väldigt starka skäl att förorda ett sådant system. Till att börja med då, om vi tittar på dagens system så finns det flera problem med det. Idag bestäms ju EUs budget av så att säga, de nationella bidragen, det som kallas, framförallt baseras det på det som kallas för BNI-bidraget. Det är ju en del av medlemsländernas BNP helt enkelt, som vi betalar in. Och det har skiftat under historien också. Alltså, om vi går tillbaka till 70-80-talet så bestod ju EU-budgeten framförallt av intäkter från tullar. Sen har tullarna minskat så mycket på grund av att EU har varit väldigt framgångsrikt i att ta slut ett handelsavtal. Så att idag är tullarna väldigt låga. Och då har man ersatt det med det här BNI-bidraget. Men det som är problemet med dagens system med de här nationella bidragen, det är att incitamenten från medlemsländerna när de kommer att diskutera budgeten på EU-nivå, det är alltid, vad kan vi få ut ur det här systemet? Alltså, det här BNI-bidraget har ju av de allra flesta medlemsländerna tolkats som en medlemsavgift för EU. Och det är intressant att det här är helt felaktigt om man tittar i EU-fördragen. Det finns ingenting som kallas för medlemsavgift. Det här är liksom bara någonting man har uppfunnit politiskt för att det känns som en avgift. Men det här har gett incitament för medlemsländerna att hela tiden fråga, vad kan vi få ut ur det här systemet? Och inte ställa frågan, vilka kollektiva nyttigheter ska de här finansiera på EU-nivå? Vi kan påminna oss där om Margaret Thatcher som dunkade handväskan i bordet där, om det var 1985 eller 86, och sa I want my money back. Ja, alltså, det var ju inte riktigt dina pengar från början, utan det var EUs. Och frågan är, vilka pengar behöver EU ha för att uppnå sina mål? Det är det som är den centrala frågan.
Har du kommit så långt att du har funderat på lämplig skattebas för de här skatteuttaget, och ungefär vad tänker vi oss att av EUs hela budget, vad skulle en federal stat, eller hela BNP, vad skulle en federal stat ungefärligen kosta, tänker du?
Jag föreslår några skattesatser i min rapport då, som jag skissar på. Alltså, de tre som framförallt diskuterats i debatten i Bryssel och av tankesmedjor, det är men dels en europeisk bolagsskatt. Det tror jag vore väldigt bra. Det är den första skattesatsen som jag också hade liksom gått vidare med om jag hade haft någon makt i att säga till om de här frågorna. Det finns idag väldigt stora koordineringsproblem mellan bolagsskatten, mellan EU-länder. Det skapar administration och byråkrati för företagen. Det skapar handelshinder. En EU-bolagsskatt hade helt enkelt varit mycket mer effektiv på alla sätt. Så att, det är det första. Jag tycker också man kan titta vidare på moms och en koldioxidskatt. Det är väl de tre främsta bolagsskatterna.
Jag tycker min andra fråga, vad skulle det kosta en federal stat? Hur mycket finansiering talar vi om helt enkelt?
Ja, nej, men jag tycker det är intressant att sätta det i perspektiv här. För att nu är det ju väldigt höga tongångar i debatten om den nuvarande förhandlingen om nästa EU-budget, eller långtidsbudgeten. Och alltså, EUs budget är ju fortfarande väldigt, väldigt liten i jämförelse med andra federationer. Alltså jämfört med USA så tror jag den är 25:e del eller ännu mindre. EUs budget är väldigt, väldigt liten. Sen är det såklart naturligt att man kommer inte uppnå en full federal budget genom på ett år eller sådär, utan det här handlar ju om i så fall en stegvis överflyttning av vissa kompetenser. Och det är viktigt här att säga att skulle vi bygga upp en europeisk federation med skatter, med en finanspolitik som är kanske större än idag, då skulle ju det innebära att medlemsstaterna behöver skära ner på motsvarande. Om man tar en sån sak som de här EU-skatterna då, det här innebär ju inte att vi ökar så att säga, det totala skattetrycket. Jag är i grund och botten liberal, jag tror på ett lågt skattetryck som är konkurrenskraftigt. Och där är det viktigt att säga att skulle vi införa en europeisk bolagsskatt som är effektiv, då kan också medlemsstaterna ta bort sina skatter här.
Okej. Okay. En sak som har diskuterats så länge, man har diskuterat mer både mellanstatlighet och överstatlighet och sådär, det är ju det här med att för att en demokrati ska fungera och ett demokratiskt ansvarsutkrävande ska fungera, så behövs det så att säga en offentlighet som lirar mot den, så att det finns media och press som kan granska, att det finns att medborgarna har möjlighet att ta del av det här, man ska kunna Mr. Smith goes to Washington. Det ska finnas ett civilsamhälle och sånt där. Det finns ju inte riktigt på EU-nivån idag, så att säga. Så hur tänker du att... Eller, ja, det säger jag. Du kanske tycker annorlunda. Finns det idag ett så att säga, demokratisk infrastruktur runt EU som är tillräckligt?
Nej, alltså jag håller ju med dig där i grund och botten. Men jag kanske är något mer optimistisk. För jag skulle ändå säga att... alltså i grund och botten håller jag med dig. Alltså, politiska institutioner är beroende av en levande offentlighet. Alltså det som Jürgen Habermas kallar liksom den borgerliga offentligheten. Vi behöver ett levande utbyte, vi behöver åsiktspluralism av idéer. Och i nationalstaterna så utvecklades ju det här under 1800-talet med den tryckta pressen. Och det var först då vi kunde ta del av varandras nyheter på olika platser i Sverige som det också skapades en nationell gemenskap. Jag menar ju att det här är möjligt att skapa också på europeisk nivå. Och det finns också forskning som stödjer den här tanken på att vi redan idag har tagit ett steg på den vägen. Det finns en statsvetare som heter Simon Hicks och han har tittat på Europaparlamentet. Hur röstar egentligen olika partier där? Och det man kan se där det är att till exempel tyska konservativa, de röstar i regel oftare med portugisiska konservativa än med tyska socialdemokrater. Så att i Europaparlamentet så har vi liksom redan idag frångått så att säga, de nationella konfliktlinjerna till förmån för en slags transnationell demokrati där vi utgår snarare från ideologi och partigrupper. Så jag menar ju att det är ju möjligt naturligtvis att utveckla det här ännu mer till en full överstatlig demokrati om vi vill det. Men vi har några steg kvar där, det håller jag med dig om. Och inte minst skulle jag säga det är mediebevakningen som saknas. Alltså media har ett väldigt tungt ansvar kring att man idag, tycker jag, inte tar sitt granskande uppdrag på allvar vad gäller EU-frågor. Jag tycker det var väldigt intressant för några år sedan till exempel när det skrevs spaltmeter i alla svenska medier om Ruth Bader Ginsburg som var ledamot i den amerikanska högsta domstolen. Och jag tror många svenskar kom ihåg den här debatten, hur levande den var. Men jag tycker också det är intressant där att jämföra med hur många kan nämna namnet på den svenska domaren i EU-domstolen. Alltså en domare. Nej, och inte jag heller faktiskt. Jag tog och googlade upp det här innan. Det där är ju ett symptom på något som är dysfunktionellt. Det vill säga att medias ögon i Europa, i ett land som Sverige, riktas allt oftare mot ett annat land än mot vår egen union.
Mm. Jag ska ta ett väldigt enskilt exempel. Det är på anekdotnivå, men det var någonting som har fått mig att fundera och som har fått mig att tvivla väldigt, väldigt mycket på EUs institutioner. Det är kanske en skitsak. Men det hände ju för något år sedan att en svensk Europaparlamentsledamot och en tjänsteman från ett annat parti hamnade i slagsmål eller någon form av fysisk konfrontation i EU-parlamentet. Det där har vi i allmänheten, vi väljare, vi har inte fått någon klarhet i vad som hände där egentligen. Vi har inte fått se några filmer därifrån, vi har inte fått se någon utredning, vi har inte fått se någon granskning i en helt avgörande och skandalös händelse där liksom en folkvald och en tjänsteman hamnar i fysisk konfrontation med varandra. Och skulle det hända till Sveriges riksdag, det är helt övertygad om att vi alla skulle få se filmer, vi skulle få veta vad det var, man skulle få vittnesmål. Här är det liksom i princip vad jag uppfattar som där man närmast mörklagt. Alltså, du vet vilket exempel jag pratar om. Är inte det märkligt? Och jag vet inte hur jag som medborgare, vem ska jag ringa för att ta reda på det? Vem ska jag dessutom jobba på en tidning. Jag vet inte ens var jag ska börja någonstans.
Och du tänker på den här händelsen med Alice
Teodorescu-Måwe. För det var ju det är liksom så här, vad som än hände där så var det ju skandalöst. Alltså, och det har liksom inte... alla bara ryckt på axlarna när det egentligen borde ha varit betydligt, betydligt, tycker jag. Alltså, för det där har verkligen plågat mig, att sådana saker kan hända. Och liksom hela EU-parlamentet bara, sånt händer liksom. Du kanske inte alls tycker det är konstigt, men jag tyckte det var jättekonstigt.
Jo, men i princip, jag känner ju inte till mer än du
i det här fallet,
såklart. Men det är klart att alltså, det finns ju väldigt mycket som händer i Europaparlamentet som får väldigt lite mediegenomslag i den nationella pressen.
Ja, men jag skulle jättegärna göra ett stort mediegenomslag av detta, men vem ringer? Jag vill begära ut filmen. Kan jag det? Jag vet inte. Det är ju liksom en... I svensk sammanhang antar jag att jag hade kunnat göra det. Eller i alla fall överklaga någonstans. Det verkar jag inte kunna... Alltså, jag har bara exempel på hur främmande det här känt är för mig som jobbar med politik dagligen. Bara ett exempel.
Ja, nej men det är som sagt, jag tycker det är väldigt bra exempel. Jag skulle väl också vilja framhäva att jag tycker att det finns liksom viktiga funktioner, rättsskipande funktioner, revision och så vidare på EU-nivå som är viktiga, som gör vad de ska genom att granska institutionerna. Men det är klart att det är fortfarande en bit kvar innan vi har någon slags svensk offentlighetsprincip på plats. Så är det ju. Och det är väl också ett resultat av när du har att göra med... Men EU är ju ändå ett slags genomsnitt av den politiska kulturen av alla Europas länder. Här finns både liksom väldigt gamla demokratier som svenska, men också väldigt nya demokratier där så att säga, det demokratiska samtalet fortfarande är ganska nytt. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg.
Vi lämnar mina privata smutflykter. Det här med språket då? För det var du inne på redan när vi pratade i början, att det finns exempel på federationer där just skilda språk har varit drivande. I Europa har vi ju väldigt, väldigt många språk. Det är ju inte som i Kanada, bara två. Ja, vad tänker du om språkfrågan?
Ja, alltså det hänger ju ihop väldigt mycket med det vi pratade om innan. Alltså det här med, så att säga, en offentlig medial debatt. Det utgår ju väldigt mycket från det gemensamma språket. Men jag tycker också det är viktigt där att se att, ja, men ta ett land som Schweiz, ta Kanada som du själv nämnde, eller Belgien. Alltså det här är ju länder, eller kanske Indien också, som ju faktiskt är en demokrati. Så har du väldigt många språk där. Mm. Och det är fortfarande möjligt att ha en så att säga, en fungerande statsförvaltning och en nationell, eller en unionsdebatt i den meningen. Sen tror jag att det här kommer ju kompletteras allt mer med att engelska blir, så att säga, ett naturligt universellt språk över hela EU.
Även fast så få medborgarna har det numera som modersmål. Mm.
Ja, alltså jag tror att det är fullt möjligt att ha, så att säga, nationella språk och sen en europeisk offentlighet som mycket mer utgår från engelska eller kanske ett fåtal språk som då engelska, franska, tyska som idag är, så att säga, arbetsspråken i kommissionen. Mm. Det tror jag är fullt möjligt. Man kan ju också där rikta fokus lite mot, jag tänker, ett land som Italien. Alltså, Italien har ju fortfarande idag väldigt många olika dialekter. Jag har träffat många italienare i sammanhang som säger att, ja, men när jag åker ner till Neapel, om norditalienare, så förstår jag verkligen inte vad de säger. Och det motsatta är ju sant, så att säga. Så att det finns ju länder idag fortfarande i Europa där de språkliga variationerna är väldigt tydliga. Och trots det går det att ha ett samtal. Sen vill jag också rikta, om man ska bli lite teknikoptimistisk, jag tror ju att med nya översättningsverktyg, med AI och liknande, så kommer det vara möjligt att komma en ganska lång bit på den här vägen. Alltså jag går redan idag in och läser Frankfurter Allgemeine, till exempel. Jag är inte så bra på tyska. Franska tidningar kan jag läsa bra, men tyska blir svårare. Och då använder jag ofta den här direktöversättningen. Och det är ju fantastiskt egentligen att kunna ta del av precis allting som händer där.
En annan reform du vill se, det är då att parlamentet då ska få två kamrar. Vad är poängen med det?
Ja, nej, men poängen med det är ju just att en europeisk federation kommer behöva spegla dess dubbla karaktär, alltså att det både är en union av medborgare men också en union av stater som är delvis suveräna. Och det här menar jag behöver speglas i parlamentet på samma sätt som till exempel om vi tar den amerikanska kongressen representerar ju representerar folket, och sen har du senaten som representerar delstaterna. Så det jag tänker mig här, det är egentligen att den funktion som idag utövas av ministerrådets olika konstellationer, alltså en av de lagstiftande församlingar där respektive sakministrar träffas i Bryssel för att besluta om olika saker, att det i praktiken skulle övergå till att bli en senat med valda senatorer från alla Europas länder. Och här kan man tänka sig också att, alltså, poängen med att ha en europeisk senat, det är just att det skulle balansera det demokratiska mandatet i Europaparlamentet. Och det skulle också proportionellt sett ge större makt åt mindre stater. Alltså om man tänker sig en struktur som i USA med två senatorer per medlemsland, så ökar ju det genomslaget för de mindre staterna. Och det tror jag skulle vara viktigt för ett land som Sverige till exempel.
Om vi övergår och tänker oss att det här skulle bli praktiskt verklighet, det skulle förstås ta lång tid, men vad ser du som de naturliga första stegen ifall man börjar gå åt de här riktningarna? Är det att börja fila på en konstitution någonstans?
Jag tror det är jätteviktigt till att börja med bara att börja ha den här debatten. Alltså, jag skulle säga nu under 20-årsperiod i Europa så har vi varit väldigt upptagna med att släcka bränder. Det var någonting som dog där 2005 när både Frankrike och Nederländerna röstade ner det här förslaget om europeisk konstitution. Det var inte bara liksom förslagen, men det var också idén och optimismen om hur EU ska utvecklas långsiktigt. Sen har vi liksom gått in i en slags labyrint av, det har varit Ukraina-krig, det har varit pandemi, det är väldigt många kriser som har hänt, migrationskrisen naturligtvis också, och vi har liksom glömt bort den här långsiktiga frågan om EUs institutionella utveckling. Och jag tycker just, är det någonting som borde få alarmklockorna att ringa nu för många, och inte minst kanske många högerväljare, så handlar det om frågan om EUs konkurrenskraft. Alltså det faktum, hur kommer det sig att vi som är en så rik kontinent på så många sätt är så dåliga på att producera tillväxt? Och den här frågan tror jag behöver initiera nu en större debatt om fördragen. Så det är första steget. Nästa steg är ju naturligtvis då att ha någon slags konstitutionell process. Jag tänker mig något i stil med det som man försökte göra där i början av 2000-talet. Alltså ha ett stort europeiskt konvent med valda företrädare från alla Europas länder där man tar fram ett utkast på en konstitution. Och sen behöver ju naturligtvis det här då antas i varje medlemsland. Mm. Men där är vi ju inte riktigt än, utan första steget är så att säga att ha den här debatten.
Det en orsak till att det då tog stopp 2000, eller mitten på 2000-talet, det var ju då att den folkliga stödet uteblev, man hade folkomröstning. Nu vet ju inte jag hur den folkliga stödet eller legitimiteten för ett federalt projekt idag skulle se ut. Det kanske skulle se annorlunda ut 20 år senare. Det finns en andra väljare, annan praktik. Vi har de här kriserna bakom oss. Mm. Men vad gör du för bedömning? Hur ser opinionen där ute ut kring den här frågan egentligen?
Ja, det är lite intressant, för det är ganska svårt faktiskt att få information om just det här begreppet federalism. För om man tittar på Eurobarometern eller de här officiella EU-undersökningarna som genomförs, undviker man ju systematiskt det här ordet federalism, för att man vet att det är så laddat. Men om man tittar på, det finns några mindre undersökningar och de tror jag visar något i stil med kanske 30-50% brett, om man tar över hela EU, skulle stödja tanken på en EU-federation. Sen skiljer sig det här väldigt mycket mellan olika länder. Där till exempel länder som Italien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Nederländerna, där något högre stöd, medan det är lägre i Östeuropa, Norden, som vi traditionellt har varit mer skeptiska kring överstatlighet. Mm. Men jag tycker det är intressant där faktiskt, om man bara tittar på det svenska stödet här, för att det framförs ju väldigt ofta att svenskarna skulle vara ett ganska EU-skeptiskt folk, eller Ylva Nilsson har skrivit i sin bok, vi säger tvärsäkert kanske till EU. Mm. Men jag tycker det är intressant, om man tittar på konkret vad svenskarna tycker om EU, så är det så att stödet för EU har aldrig varit så högt som det är idag. Det är betydligt högre, en bit över 80%, alltså stödet för medlemskapet i Sverige, medan det bara eller när man tittar på frågor som att gynnar medlemskapet Sverige, ja, det är jättehögt där, betydligt högre än ett land som Frankrike. Så den här bilden om att vi skulle vara generellt EU-skeptiska, jag tycker den inte stämmer.
Den är föråldrad. Det är så.
Den är föråldrad. Men sen också om man tittar på konkreta då frågor om hur man vill att EU ska utvecklas. Jag skulle säga att svenskarna är väldigt skeptiska när det gäller så att säga att EU ska ha makt över sådana saker som man tycker är så att säga inom ramen för det nationella självstyret. Alltså saker som snus eller sådana här kulturella, väldigt viktiga saker för oss svenskar. Däremot, om man ställer frågan, tycker du att EU ska ha en gemensam försvars- och utrikespolitik? Tycker du att det ska spela en starkare roll på den geopolitiska arenan? Då säger de allra flesta svenskar ja till det. Mm. Och det här menar jag egentligen i grund och botten stöder idén om en federation. För att om det är någonting som är poängen med federalism, är det just att slå vakt om att det nationella självstyret ska vara nationellt, medan det överstatliga ska vara fullt ut.
Men det här är ju också en av huvudpoängen i rapporten. Du har varit inne på det tidigare. Och då kan man ju då ta högerväljare och liberala väljare som ofta vill begränsa politikens makt. Mm. Ser ju ändå en utveckling i EU som att då får man ytterligare en svällande maktapparat. Inte nu med att kommuner, regionen och staten ska försöka ta våra pengar och stifta lagar. Nu ska dessutom Bryssel göra det ännu mer. Blir det ännu ytterligare en nivå att kämpa på? Men du menar att det kan vara tvärtom helt enkelt?
Ja, precis. Alltså, det är ju inte nödvändigtvis så att bara för att vi har en federal nivå, att den totala mängden makt i systemet behöver bli mer. Det är inte det handlar om, utan det handlar om är att delegera rätt makt till rätt nivå. Jag tror att många svenskar tycker det är ganska okontroversiellt idag att vissa saker beslutas kommunalt och vissa saker beslutas i Stockholm. Vi har försökt organisera det så effektivt som möjligt. Och samma sak gäller ju EU-nivån. Så att jag menar ju att de som är skeptiska till ett EU som kan svälla i framtiden, ja, men de borde vara för federalism. För det är betydligt farligare att vara kvar i nuvarande system där det enda som krävs är att ta ett handslag mellan Tysklands och Frankrikes statsledning för att något ska bli verklighet.
Det har ju hävdats, i alla fall tidigare, att ett starkt EU, man skulle kunna kalla det en federal utveckling, skulle riskera dagens EU-projekts legitimitet bland medborgarna, att man så att säga pushar för hårt och då får man någon form av rekyl. Mm. Jag tror att det var det som hände i början på 00-talet, att politiker och tjänstemän gick ganska fort fram och så fick man en rekyl och då fick man då, på grund av det fick man då 20 år av stiltje. Hur ser du på en sån risk?
Ja, men alltså, det är klart att det finns alltid en risk när man går fram med nya politiska idéer att människor inte håller med dig. Och så har det ju alltid varit. Alltså, så har den historiska utvecklingen varit i nationalstaterna också. Och det är ju grund och botten sunt. Alltså, det utgår ju från demokratiska instinkter att vi ska ha medborgarna med oss på såna här förändringar. Jag tycker väl inte det i sig är skäl till att inte våga gå fram med de här idéerna. Men det viktiga är ju att det föregås av en debatt som verkligen förs där så att säga partierna i varje medlemsland involveras. Bara det faktum att folk inte kanske håller med dig i framtiden kan ju inte vara skäl att inte gå fram med de idéerna så att säga. Däremot så kan jag förstå det om man kommer från ett nationalistiskt håll i politiken. Då tycker man ju i grund och botten att nationalstaten så att säga är av naturen given och att nationalstaten är alltid så att säga den rätta nivån för att lösa problem. Tycker man det, ja men då kan jag förstå att man inte vill gå och ta steget till en federation. Jag råkar inte tycka så, utan jag tycker i grund och botten att en europeisk federation kan vara minst lika legitim som en fungerande nationalstat.
Du skriver i rapporten också att ett av syftena med det var att återuppliva federalismen i svensk politisk idédebatt. Ja, det är bara några veckor sedan rapporten kom, men händer det någonting där? Har du märkt att verkar folk intresserade?
Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, jag har fått väldigt fin feedback från många EU-intresserade personer och opinionsbildare. Det verkar uppskattas, tycker jag, av ganska många att nu kommer ett inlägg i debatten som inte bara handlar om så att säga, vad EU ska göra på kort sikt, utan också lite den långsiktiga visionen om EUs framtid. Vi har ju inte haft så mycket sån debatt i Sverige, så att det är väldigt roligt att se.
Ett annat fenomen som jag har lagt märke till just när man debatterar såna här saker, det är ju att det finns en rädsla från olika politiska läger att om det här blir en, som man säger, ifråga på EU-nivå, då kommer min sida att förlora, så att vidare liksom att det kan vara så här att ja, men ska EU bestämma om abort, då kommer katolikerna i Sydeuropa förbjuda abort för oss. Ska det bli arbetsmarknadslagstiftning, då kommer sossarna i Europa bestämma över allting. Alltså, och du vet liksom att kan man tänka så, finns det så att säga en politisk sida som skulle tjäna mer än andra på en federalism eller tillhör federalismen något speciellt politiskt läger, eller hur tänker du kring det här?
Alltså historiskt så har ju federalismen väldigt starka band till en liberal idétradition. Det ser man ju inte minst i, om man tittar på USAs grundarfäder, alltså Alexander Hamilton och det här gänget som tog fram konstitutionen. De var ju väldigt influerade av upplysningsideal, om maktdelning, om liberala fri- och rättigheter och så vidare. Så där finns det ju väldigt starka band. Men jag skulle inte säga att man behöver nödvändigtvis inte vara liberal för att tycka att federalism är en bra idé. Däremot så behöver man ju tycka att maktdelning på något sätt är en bra idé, för det är liksom en förutsättning, det är inbyggt i federalismen. Ja, alltså det är väldigt svårt att säga att federalism skulle gynna ett visst politiskt läger. Det beror ju väldigt mycket på vad, alltså även om vi tar steget imorgon och skapar en europeisk federation, så kommer ju så att säga resultatet av en federation bero på, det kommer ju vara utfallet av de politiska prioriteringarna. Men hur ska en europeisk finanspolitik se ut? Ja, jag föreslår ju vad jag tycker att den borde fokusera på. Men det är klart att om det i framtiden kommer någon som vill bedriva en annan politik, så kommer det också påverka storleken på federationen eller på de federala utgifterna eller liknande. Mm. Men jag skulle vilja vända på det lite, för så är det ju också på nationell nivå. det är inte som att på något sätt att skapandet av Sveriges riksdag så att säga predestinerade Sverige i en viss politisk utveckling, utan ja, hur Sverige har utvecklats har i grund och botten varit resultat av vilka politiska idéer som har vunnit i den politiska debatten. Och så ska det ju fortsätta vara naturligtvis en europeisk federation. Om något skulle jag säga att en federation strukturellt stärker de mindre staternas inflytande på bekostnad av de större. Återigen det jag var inne på tidigare, alltså i dagens mellanstatliga, diplomatiskt väldigt tunga Europa så finns det ingenting som hindrar EU från att ta makten över princip vad som helst så länge det finns ett konsensus och en fransk-tysk förståelse om vad som ska göras. Det som en europeisk konstitution hade gjort är ju att det hade mycket tydligare slagit fast vad ska vara den federala maktens gränser. Och det tror jag hade gynnat ett land som Sverige som värnar det nationella självstyret.
Mm. Bara några frågor till. I Sverige så har du ju då, vi var länge ett, som vi var överens om, ett EU-skeptiskt land. Det finns ju då euroskepticism i Sverige idag, oftare från höger än från vänster idag. Och det finns ju så här en idé om att EU-projektet är antinationalistiskt och att det riskerar medlemsländernas särart och frihet och så vidare, som ofta kanaliseras just genom partier på högerkanten.
Mm.
När du tar diskussionen med Sverigedemokraterna exempelvis, men kanske även andra, hur vad tänker du om den diskussionen? Hur för du den?
Ja, alltså jag tycker bulgariska författaren Georgi Gospodinov, han har kommit ut med en väldigt hyllad roman här som heter Tidstillflykt, och i den så skriver han att nationalstaten är ett historiskt spädbarn som är förklädd till biblisk patriark. Och det där tycker jag ganska många nationalister skulle behöva läsa, för att det är ju inte nödvändigtvis så att nationalstaten så att säga är en konstant i historien. Vi har utvecklat nationalstaten för att vi har sett att det har gynnat oss politiskt med de nationella institutionerna. Och naturligtvis kan vi göra samma sak på EU-nivå. Så det jag brukar göra när jag pratar med en del nationalister, jag träffar naturligtvis människor från alla politiska läger, så är det just att påminna dem om det här. Ofta har ju de en annan syn på nationen. Alltså en syn på nationen som utgår från en slags ödesgemenskap. Att vi alltid har varit ett folk och att vi alltid kommer vara ett folk. Men det beror ju så att säga på hur institutionerna utvecklas. Men jag skulle ändå vilja säga att jag tycker det har skett en väldigt stor förändring också bland nationalister och kanske mer konservativa i synen på EU-samarbete den senaste tiden. Och det handlar ju väldigt mycket om den geopolitiska utvecklingen. Jag tror att många nationalister, om man går tillbaka för 20-30 år sedan, såg ju, eller ja, kanske bara egentligen 10-15 år sedan, såg ju liksom EU-samarbetet som i grund och botten fientligt till så att säga, nationens överlevnad. Idag ser man allt mer att EU som civilisation och EU-ländernas nationer, så att säga, det där hänger ihop. Och att värnar man så att säga nationalstatens självbestämmande och värnar man de europeiska kulturernas individuella överlevnad, ja, men då är det också en förutsättning för det är också att vi kan hävda våra intressen gemensamt på global nivå. Jag skulle inte säga, jag vet inte om det är någon central händelse här, men jag skulle säga generellt att liksom både Kinas ökade inflytande globalt, USAs vändning bort från Europa mot Stilla havet, allt det här har ju också hos många nationalister ökat en medvetenhet om att vi måste stå på egna ben.
Det där var så bra sagt, så jag tror faktiskt vi tar det som slutord idag. Stort tack Carl Vincent Reimers för att du gästade podden idag.
Tack så jättemycket.
Stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Det finns säkert många sådana. Men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Erenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.